Susanne,
ja.
Du är ju känd för dina ganska så långa sommarsemestrar. 8 veckor har du varje sommar och det tummar du inte på en millimeter. Så har det ju varit de 15 år som vi har jobbat ihop.
Det stämmer.
8 veckor, det hinner man ganska mycket på.
Det gör man.
Vanliga människor har ju, vad är det, 4 veckor.
Och vad vill du komma med det här?
Jo, så här är det. Att jag har faktiskt en liten teori om din sommar i år.
Okej.
För att vi pratade i telefon häromdagen och då sa ju du till min stora förvåning att du kände att du hade haft en så kort semester. Att du var liksom inte alls klar med semestern.
Nej, jag är inte klar med semestern.
Och det var ju så konstigt, som ett mysterium för mig då, i relation till att du har haft en så oerhört lång semester. Att jag kunde inte förstå vad det är som har hänt.
Okej.
Men då har jag funderat lite på det och jag tror att jag har en teori.
Låt höra.
Du gick ju helt och hållet upp i fotbolls-VM. Jag har hört på ryktesvägen att du blev nästan som en fotbollsgalning. Det, till och med så här att du gick runt med matcherna i mobilen. Om du skulle ta dig till en plats där du skulle se matchen, då kunde du inte missa första minuten.
Det var ju final, hallå.
Alltså Mats var ju i chock. Att du, det här bara plötsligt sprakade till. Det oerhörda intresset.
Je m'appelle Erik Niva. Ja, jag förvandlades faktiskt till Mats stora förvåning.
Ja, och det är ju väldigt spännande och det vill jag ju prata mer om. Vi ska inte göra det här och nu, men det som jag tänker då med din, att du upplevde semestern som så kort, det är ju att du levde dig in så mycket i fotbolls-VM att du liksom missade hela semestern, om du förstår. Det var därför den kändes så kort.
Intressant teori, men det verkar som du har saknat mig lite grann. Om du har tänkt på det här.
Jag har tänkt på dig hela semestern, varje dag, räknat dagarna till vårt återförenande här i studion. Alltså att vi kan återgå till vårt viktiga arbete om stil och mode.
Härligt, då kör vi.
Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman. Varmt välkommen tillbaka, Susanne.
Tack så mycket.
Vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om begär, eller kanske avsaknaden av begär.
Begär, det är ju ett av mina favoritämnen. Men hur kopplas det till mode?
Jo, för i början av juli så kom det en artikel som delats flitigt och fått en hel del utrymme. Den är skriven av den amerikanska modeskribenten Kathy Horan.
Eller skolgårdsmobbaren, som hon också kallas, av modeskaparen Hedi Slimane.
Ja, men det var efter hon skrev att han var inte först med att lansera den här smala siluetten för män, utan det var minsann Raf Simons.
Det var hon som skrev det.
Ja, för utan Raf Simons ingen Hedi Slimane, vilket retade upp honom, en tunnhudad kille.
Till skillnad från Kathy Horan då, som verkar extremt hårdhudad, för liksom hennes andra, ska man säga, rykte är ju att hon är känd för att bli portad från olika modevisningar.
Mm, det stämmer. Hon blev också portad och utsatt för ilska av Oscar de la Renta.
Okej, vad hade hon gjort då?
Ja, men hon hade i en recension kallat Oscar de la Renta för hot dog, vilket
korv.
Ja, varmkorv, vilket kan te sig helt obegripligt, men det är ett gammalt amerikanskt uttryck för någon som väcker uppmärksamhet genom att göra något flashigt och ögonfallande då, som Oscar de la Renta faktiskt gjorde under sina kollektioner.
Och då säger man hot dog.
Ja, man gjorde det förr, men det fattade inte han. Och han satte då in en annons i modebranschtidningen Women's Wear Daily, där han kallade henne då för en 3 dagar gammal torr hamburgare. Sun story. Men sen räddade de ut den här semantiken och problemen kring uttrycken och blev vänner igen.
Kanske över en varmkorv och en hamburgare.
Kanske det.
Jag vill återinföra det där att man kallar någon för hotdog. Kanske vi kan jobba på i höst.
Hotdog.
Men du, när Horin då, alltså summa summarum, när hon skriver någonting så får det ju en speciell tyngd.
Ja, hon är en riktig veteran. Alltså, hon jobbade länge på New York Times och är sedan drygt 10 år tillbaka på New York Magazines The Cut, där hon skriver om mode.
Mm. Och det var där hon då i sommar droppade den här artikeln som fick ordentlig fjutt.
I'm Kathy Horan, the fashion critic of The Cut, and I recently published a story called Fashion That Makes Us Want Again. And I think, as the title suggests, it goes to the heart of the puzzle in the industry about how can brands generate more excitement, more desire.
Och den här artikeln hade rubriken Fashion that makes us want again, det vill säga mode som sätter sprätt på vårt begär, att vi verkligen vill ha de där kläderna eller skorna eller väskan.
Jag antar att hon lite grann tar avstamp i att begäret är borta. Eller det finns ju en sån diskussion om sex till exempel, att man tjatar om att unga vill inte ha sex längre. Är det samma med mode?
Ja, men lite så. Vi köper förvisso en massa kläder, och i början av veckan så kom det till exempel en rapport om att den svenska klädhandeln hade ökat med nästan 7% under juli i år jämfört med juli 2025.
Men kan den här ökade shoppinglusten då kanske kunna förklaras med sommarren, att begäret växer av att kunna fynda?
Ja, eller att man är uttråkad och klickar hem en massa kläder. Men frågan är då, när kände man det där pirret eller suget att det där, vad det nu än är då, kommer att göra mig gladare, snyggare, till en bättre människa? Kanske händer dig ofta?
Nej, jag kände det när jag fick höra den här uppräkningen av hur man ska känna, att jag saknar den känslan. Min teori är att det är så mycket som pockar på ens uppmärksamhet att man hinner inte känna begäret. Man borde prioritera det. Mm. Hur är det med din shoppinglust?
Nej, jag har tappat lusten.
Oj.
Kan ju bero på många saker.
Shoppinglusten?
Mm.
Men ditt begär till fotbolls-VM är intakt?
Intakt.
Det har bara förflyttat.
Jag kanske så. Ja, men alltså, bristen på begär när det gäller just då kläder och mode kan ju också bero på att det är numera svindyrt att köpa märkeskläder, som jag då gillar att göra.
Mm-hmm.
Ja, men det får ju ännu känna sig som en idiot att betala så mycket pengar. Och den känslan är ju ingen vidare. Man känner sig som en sucker.
Nej, för det är nästan som en fälla. Så här. Är man dum nog att lägga så mycket pengar på en väska?
Nej, och man vill inte känna sig så att bli lurad på det här sättet. Och de här höga priserna är ju då även artikelförfattaren och Cathy Horn inne på, att de dämpar det här begäret som har fått mode att bli så lustfyllt och kul och få så många engagerade.
Ja, för det är ju ingen som känner ett begär efter att gå bankrutt.
Nej, eller hur? Cathy Horn, hon sätter i alla fall ord på den här känslan som kläder kan väcka, eller mode kan väcka. Hon skriver, det där kosmiska ögonblicket när ett plagg förvandlas från ett föremål till en mänsklig känsla.
Mm. Ja, jag känner det när du säger det. Så den kosmiska måste ha känslan, den är borta.
Ja, men enligt henne är det inte bara priserna som bristen på lust hänger på. Hon menar att lyxindustrin då har glömt bort vad det är som skapar det här begäret, den här måste ha känslan.
Intressant.
Men istället för att fråga sig vad då modemärken gör för fel, så kan man ju titta på de som faktiskt har fått igång det här begäret, skriver hon då.
Just det här kosmiska måste ha begäret. Jag känner ett enormt begär till det begäret när vi pratar om det.
Ja, eller hur? Ja, det här begäret som inte går att få fram genom att flytta runt på modeskapare och hoppas på att det räcker för att bättra på kvartalsrapporterna. Det är så det känns idag.
Nej, för det går ju verkligen inte att känna så här, nu är den och den på det märket. Ja. Jag måste handla där. Så funkar det ju inte.
Nej, verkligen inte.
Okej, men vad menar hon i hemligheten då bakom att gaska upp ett begär?
Mm, ja, men enligt Katarin så finns det då tre märken som har stuckit ut det här avseendet under vårens kollektion. Det vill säga att de har lyckats väcka den här känslan som får modeälskares hjärtan att klappa av glädje och lust.
Och vilka är det?
Det är enligt henne Chanel, Phoebe Philo och Dario Vitale för Versace.
Okej, ska vi börja med Chanel? För där kan man ju rent objektivt säga att det har gått snabbt och det har blivit en otrolig hype, alltså trots skyhöga priser.
Ja, det är inte billigt. Men hos Chanel har det skrällt till ordentligt. Märket har fått en rejäl nytändning genom sin nya designer Mathieu Blassi och hans twistande av det klassiska Chanel. Inte sällan bokstavligen och genom att han vrider till formerna på väskorna och jackorna. Och det har ju blivit en dunderhit. Andra märken ligger ju i lä i fråga om uppmärksamhet. Eller som då en analytiker uttryckte det i The Economist, Chanel is vacuum most of the consumer attention. Det vill säga, Chanel har ju sugit upp uppmärksamheten från många andra märken.
Och jag antar att jag snart ska få svaret på på varför det är så. Men först, du nämnde också Phoebe Philo som en sån begärväckare.
Ja, alltså den tidigare designern för Celine som sedan 2023 kör egen låda och gör en liknande typ av de här powerkläderna som hon gjorde där och som fick henne att bli älskad av massor av kvinnor, och de här kvinnorna hänger kvar och köper då till exempel hennes byxor med blixtlås som löper längs benen. Ja, men det är alltid någon sån här liten knorr på hennes baskläder, men det är inte för tokigt. Det funkar i vardagen och får de här kvinnorna känna sig lite starka.
Du nämnde också Dario Vitale för Versace. Vi har ju pratat om honom här i podden, men för den breda massan så är det ett ganska okänt namn, också för att han dök upp på Versace och försvann lika snabbt.
Ja, han kom, sågs och försvann.
Just det.
Ja, men han gjorde bara en kollektion för Versace för våren och sommaren då, 2026, innan de nya ägarna av märket, Prada-gruppen, sa tack och adjö och tillsatte en annan designer. Det kan ha varit deras plan från början. Det kan ha berott på något annat.
Mm, för mycket kosmiskt begär väcktes. För den blev ju superviral, kollektionen.
Ja, alltså många journalister och folk på sociala medier, framförallt Gen Z, älskade hans kollektion med kavajer, med uppkavlade ärmar, skjortor i starka färger, läder, upphissade jeans och byxor som liksom klämde åt i skrevet och toppar som visar ganska mycket hud. Det var väldigt mycket 80-tal, tänk Miami Vice.
Det var väl artisten Robin som verkligen förde ut den här kollektionen brett, alltså med sin existential comeback.
Mm, och många andra. Men det här var första gången jag fattade vad märket gick ut på, som en kritiker skrev, och hyllade då den här hedonismen som personen i fråga tyckte genomsyrade kollektionen. För den var ju då sexy och lekfull, och det var inte särskilt komplicerat. Det var ju lätt att tänka, det där skulle jag faktiskt kunna ha på mig, eller det där skulle jag faktiskt vilja ha.
Mm, det kosmiska begäret.
Ja, om man inte redan genomlevt 80-talets mode, vill säga.
Det stoppade upp det kosmiska begäret. I alla fall, för din del.
För min del, absolut.
Okej, okay. Men de här tre som du har räknat upp, det är alltså de tre enligt Cathy Horn som lyckats väcka ett begär.
Ja, och vad har då de här tre kollektionerna eller designerna gemensamt? Jo, hon skriver att de alla tre faktiskt är intresserade av andra människor. Hur de klär sig, vad de gör, vad de gillar.
Intressant att det är en hård valuta idag. Att
eller
vara intresserad
hur?
Av
låter,
andra...
ju, låter ju väldigt som basalt.
Ja. Men hur långt ifrån det vi har kommit då idag?
Mm.
What do these three designers have in common that makes them different, special? And the first one is their work is personal. And that may seem obvious or it may not seem important, but actually it's something that is kind of crucial to the notion of want, because we're attracted to people who have a singular way of looking at the world.
Ja, men det låter ju kanske självklart, alltså, men mycket av dagens lyxmode framförallt är ju baserat på koncept och idéer som inte alltid lirar med verkligheten som de flesta av oss upplever den eller lever i.
Har du något konkret exempel på vad det skulle kunna vara?
Ja, men alltså det tydligaste exemplet som verkligen är out there, det är väl Jean-Paul Gaultier då, vars gästdesigner Guran Lattink, som visade då en sorts latexdräkter med naturtrogna bröst och penisar på. Men mycket då handlar ju också om sådana här kallade virala stunts.
Just det, för det blev ju verkligen viralt.
Ja, det snurrar ju runt överallt. Men jag tänker också på då, som Margiela då, där modellerna hade fått munnarna uppspärrade med att vara metallklämmer. Men kommer någon ihåg hur kläderna såg ut? Nej. Men hur som helst, mycket av dagens mode är också baserat på gamla grejer. Jag säger bara Demna för Gucci som gör varianter av det Tom Ford gjorde för märket på 90-talet.
Och det väcker inte heller ett begär att man härmar någon annans gamla design.
Nej, det tycker jag inte.
Nej, det låter inte så kul när jag hör mig själv säga det.
Nej, men många märken eller business-sidan av dem lägger kort sagt ingen större krut på kreativiteten, att det skapar en grund för att folk ska få liksom, hitta på roliga saker, utan de är ju mest intresserade av att få folk att köpa just deras märken, loggan.
Så man vill liksom mer den här tandställningen ha en flash på det här är vårt märke, för att få uppmärksamhet.
Exakt, vad de köper är mindre intressant, bara det är dyrt kan man känna också.
Just det, för då kommer vi ju tillbaka till hela den här omdaningen på 90-talet där liksom hela den ekonomiska förutsättningen ändrades, där modehus blev finansiella enheter i första hand, liksom började sälja nyckelringar och kepsar i stor utsträckning.
Ja, och Cathy Horan är inte den enda som uppmärksammat det här just nu. Hur modemärkena struntar i konsumenterna. Höjda priser och sänkt kvalitet, och så undrar businessmännen då varför branschen krisar. För det har ju faktiskt lyxmarknaden gjort. Den har ju gått ner.
Mm. Och du sa att det var fler som var kritiska.
Ja, en annan kritiker, det är en man som heter Eugene Rabkin. Han har bland annat grundat modesajten StyleZeitgeist och har skrivit och skriver i flera stora tidningar, senast i Financial Times här i veckan. Han är skarp.
Rabkin låter som en Dostojevskij-karaktär.
Han ser faktiskt ut som det också.
Ja, du har min fulla uppmärksamhet. Mitt kosmiska begär.
Men i början av september så kommer han ut med en bok med titeln Torn, Fashion and Postmodernism. Kanske ingen lättläst strandbok direkt. Jag går i baklås bara jag hör ordet postmodernism, och ber mig inte förklara vad det är, please.
Okej. Okay. Ska jag googla lite då?
Go ahead.
En googling bort, ska vi se vad vi hittar. Ja, att modet liksom slutat mena någonting i sig självt och bara refererar till redan befintliga händelser.
Lite som hela postmodernismen gör då, att man ifrågasätter allt. Det finns inga sanningar och det refereras, allt kan blandas.
Mm. Du ville egentligen inget hellre än att förklara postmodernismen.
Anytime.
Men okej, tillbaka till boken. Är den intressant?
Ja, det verkar så. För hans premiss är att sedan början av 20-talet har modet genomgått en paradoxal förändring. Det har blivit kreativt fattigt trots att det blir mer kulturellt relevant. Vi har kort sagt blivit jätteintresserade av mode jämförelsevis. Men hur blev det så tråkigt, likriktat? Började när Helmut Lang, Jill Sander och Martin Margiela sålde sina märken, det vill säga de här mer avantgardistiska designerna eller egna.
Mm, att det blev okosmiskt av det.
Och det blev det då när de här stora konglomeraten började äga allt, LVMH och Kering till exempel. Eugene Rabkin menar att under de senaste 15 åren så har kreativiteten bland modemärken mer eller mindre dött och ersatts av kopior på kopior på kopior.
Det låter ju oerhört postmodernt.
Och som du sa, man började sälja T-tröjor, hoodies, nyckelringar och sneakers med varumärkets logo på. Märket blev kort sagt viktigare än designen, och det blev ju populärt, och här är vi idag.
Mm.
Men det handlar ju mer om marknadsföringen, mode som någon konstform.
Så du menar typ att den nya konstformen är marknadsföringen?
Så skulle man kunna säga.
Ja, men okej, så Rabkin då, är det så att han är någon speciell bov på spåren?
Han pekar ut en person, och det är...
Drum, drum.
Drum, drum. Ja, men det är ju då det stora lyxkonglomeratet LVMHs vd och styrelseförande Bernard Arnault, som han tycker det så är den som är personligen mest ansvarig för det kreativa modets förfall. Han menar att det är han som ligger bakom förvandlingen från en modevärld till en modeindustri.
Den stora lustdödaren.
Ja, men han industrialiserade produktionen, koncentrerade makten och började chefa och visa vad han tyckte var viktigt, att tjäna massor med pengar. För mode på den här nivån, och vi talar ju då om lyxmodemärken, det handlar ju numera bara om pengar.
Menar Rabkin.
Det menar Rabkin. För kunde Arnault tjäna lika mycket på att sälja tvättmedel som han tjänade på att sälja lyxvaror, så skulle han göra det, menar då Rabkin.
Här, kolla, här är ju vårt favoritklipp med Bernard Arnault.
När man ser den prydliga familjen, delar av den, sitta och spela piano tillsammans. Så, fru, så vackert.
Ja, fru, son och pappa Bernard spelar alltså piano ihop. Det här klippet, är inte det ett bevis på att han är oerhört kulturintresserad då? Alltså att han gillar inte bara tvättmedel och pengar.
Nej, han gillar att spela piano. Han har pianon överallt, även på sina yachts som annars skulle falla på. Men Rabkin då, han menar att Bernard Arnault gärna framhåller sin förbläss för kultur som ett sorts kvitto på företagets finess.
Känns inte som att Rabkin gillar Bernard Arnault speciellt mycket.
Gör han inte.
Men Rabkin menar att det är fejk.
Ja, men kanske inte fejk, men att han använder sig av kultur för att kränga kläder, kort sagt.
Du sa till mig häromdagen att du har ägnat dig en hel del åt Arnault i sommar. Är det här klippet då som du har återvänt till under semestern efter fotbolls-VM?
Nej, men jag har fördjupat mig i en stor artikelserie i tidningen Le Monde. Och det var hela 6 delar på temat Arnaud och hans imperium. Han är ju den rikaste mannen i Frankrike, inte i hela världen numera, men ändå i Frankrike.
Men alltså att han ställer upp på en sån granskning, inte det är lite ovanligt när man är en sån makthavare som han?
Väldigt ovanligt, men det var ju anrika Le Monde som betraktas som en av Frankrikes tyngsta tidningar som är respekterade för sitt oberoende och granskande journalistik, så det är inte vilken tidning som helst.
Jag kanske ändå vill äga den.
Kan så vara. Ja, men, så de fick en timmes audiens kan man väl säga. Tidningen kallar Arnaud och hans familj för Frankrikes sista kungliga familj. Och hela familjen, alla 5 barnen, är ju drillade för att ta över.
Som kungabarn.
Mm-hmm. Och alla jobbar på något av LVMHs 75 olika märken. De äger ju allt, alltså från Dior, Louis Vuitton, Bulgari, Moët & Chandon till och Sephora. Till
om
och
du var ett Arnaud-barn, vilket märke skulle du välja att jobba på?
Gud, svårt.
Moët & Chandon skulle du ta?
Det finns godare champagner.
Okej. Okay. Mm. Du säger tacka nej till det jobbet alltså.
Ja, men reportrarna fick som sagt en timmes intervju med Bernard själv då på hans kontor som hade mjuka mattor där alla som rörde sig ljudlöst, och de beskriver hur då alla i personalen är extremt välklädda och slanka. Inte några extra gram fett på någon, inte på honom själv heller då.
Och analys av det?
Ja, men reportern drog då diskret slutsatsen att han antagligen lider av fettfobi även hos sig själv. Men så här beskriver tidningen då det här. Besöket, kvinnorna står raka i ryggen, de är mestadels unga, vackra och smala. Man stöter inte på en enda överviktig eller slarvigt klädd anställd. Männen bär husets uniform, marinblå kostym, byxor som smalnar av anklarna, vit skjorta. På vintern när monsieur, anställda kallar honom för det, byter till polotröja så följer alla efter på alla våningar i huset.
Han beskrivs lite som en diktator.
Men mer som en kung. Reta inte kungen genom att till exempel komma med en slips från Hermès om du kommer på visit. I så fall kommer en assistent snabbt och ger en annan slips, kanske från Dior, innan du ens når hissen.
Det låter ju trevligt.
Alltså Arnaud har ju jättebeef med märket Hermès som han misslyckades med att köpa på ganska fult sätt faktiskt. Och han vill inte bli påminn om det, för det är ju ett lyxmärke som han inte har i sin enorma portfölj.
Men däremot har ett kosmiskt begär för att äga. Men han kanske inte heller vill bli påminn om att andra människor då känner ett kosmiskt begär inför Hermès-slipsar.
Kanske bara. Men tidningen har också pratat med massor av människor kring Arnaud. Och typ alla beskriver honom då som sval, för att inte säga kylig. Han höjer aldrig rösten, bara hans buska ögonbryn om han då uttrycker förvåning eller missnöje. Han är tydligen även extremt konflikträdd och låter medarbetare ta den typen av stötar eller konfrontationer.
Det skulle jag också ha gjort i hans läge.
Jag med. Han beskrivs också som blyg och introvert och väldigt intresserad av att hålla sig i trim. Han vill hänga med länge, han är 77 år idag och han har nyligen ändrat reglerna för hur gammal en vd får vara på LVMH från 80 år till 85.
Mm. Någonting säger mig att du har en del detaljer om hans longevity-rutiner.
Tennis och inget socker.
Inte som du då, Bulgarian splits. Men du, sådana här artiklar, stora intervjuer, är det inte så att de ofta hittar liksom någon liten detalj, någonting i det lilla som kan berätta om den större bilden? Någonting som avslöjar men ändå inte avslöjar, liksom kanske Arnaud. Fanns det någon sån där grej med i den här artikeln?
Ja, han äger också en massa medieföretag, bland annat Radio Classique. Mm. Och den tvingade han att bara spela musik som han gillar, klassisk. Le Monde skrev, för varför skulle hans radiostation spela blandad klassisk musik om han bara gillar vissa klassiska kompositörer?
Så han ville typ inte ha modern klassisk
Nej.
Musik?
Så Arnaud skickade över en lista på 30 kompositörer som han gillade och bad, eller sa till, bort med de andra. När Le Monde kollade om det här var sant så svarade han med ett leende som de skriver: ja, det är sant. Jag påverkade musikinnehållet på Radio Classic lite grann.
Lite diktator-vibb över det här.
Och ingen lyssnare kommer undan att höra skivor med pianokonsert med hans fru, Hélène Mercier-Arnaud. Hon är ett proffs, men de går på repeat på kanalen.
Här sitter hon då och spelar lite jazz, Hélène Mercier-Arnaud.
Ja, men det är inget fel på henne. Hon är ju som sagt var professionell.
Mm. Men?
Men kanske är hon lite överrepresenterad på just radioklassiken.
Mm, förstår. Men det här som han gör då med det här liksom smakmonopolet eller vad man ska kalla det för på den här radioklassik, kan det ge någon ledtråd också kring hur han jobbar med alla de här modemärkena? Alltså håller han på det sättet även i modebranschen?
Ja, men där verkar han inte lägga sig i på samma detaljnivå. Men han är som tidigare känd för att personligen regelbundet besöka butiker, speciellt Dior, som man gillar lite extra, för att kolla in kunder och inte minst få koll på vad de säljer för grejer och hur mycket.
Mm, och att personalen inte gått upp i vikt kanske. Så summa summarum, vad var det som liksom drog ner brallorna mest på Arnaud i den här granskningen?
Men det var en detalj som visade att han kan inte koppla bort tanken på att tjäna pengar ens när det gäller konst då.
Vad hände?
För när han tillfrågades då, eller för när han fick frågan om varför han gillade en målning av Toulouse-Lautrec då, som hängde i ett rum intill hans kontor, så svarade han: för jag fick den till ett mycket bra pris.
Mm. Och då kan man tänka sig att det blir liksom uppblåst. Det citatet får bli representativt för hela hans kultur- och konstsyn då.
Ja, han kan ju ha skämtat också. Men han lägger ju ner enorma summor på konst. Jag tvivlar inte på att hans intresse är genuint. Men det framkommer att han jobbar stenhårt för att slippa betala skatt på olika sätt. Han är ju om sig och kring sig. Ja, vilket å andra sidan är anledningen till att han är riksneutral. Fondation Louis Vuitton, som är den här jättestora konsthallen i Paris, den speglar ju förvisso hans konstintresse, men den främjar ju också företaget, inte minst genom olika fiffiga avdrag som man kan göra.
Så man skulle vilja veta om han skulle vara lika intresserad av konst om det inte gick att göra avdrag på det.
Mm.
Typ så.
Ja,
men då vet man lite mer om din sommarläsning.
Ja, men det var intressant att läsa Kathy Horan och Rabkin och Le Monde granskningen då tillsammans eller parallellt, eftersom Arnaud utmålas som boven, och i Le Monde fick man bilden av boven fördjupad. Det är mer money än mode.
Men du, jag är fortfarande lite chockad över att journalisterna också alltså att de fick den här tillgången till Arnaud.
Det är han kanske själv också, för han svarar faktiskt på de här artiklarna, och det är på plattformen X av alla ställen. Elon Musk retweetar den direkt. Men där tackade Arnaud Le Monde för The Investigation, och han gjorde det faktiskt på ett ganska kul sätt, det får man igenom. Det var humoristiskt och långt, flera sidor.
Men han skrev
till exempel att de brukade kalla mig för The Terminator. Jag föredrar den sista kungliga familjen. Det är elegantare och troligen bättre för Diors försäljningssiffror.
Sådana här pengarfokuset är ständigt ihållande.
Återkommande får man väl säga. Men Arnaud verkar inte alls begripa varför de skrev om hur han la sig i radiokanalens musikutbud, eller varför han inte skulle få bestämma vad hans tidningar skrev om. Han har ju också sagt nej till att ta med artiklar om människor han ogillar i businessbranschen. De får inte nämnas om det inte är något dåligt. Så om det går dåligt för Hermès, då kan man skriva om det, inte annars.
Mm.
Han skriver också att han inte fattar varför hans stenrika svärson då, som äger aktier i Le Monde, hade någonting att säga till om i den här artikelserien.
Det redaktionella.
Ja.
Alltså han hade ingenting att säga till om, och han är chockad över det.
Ja, han är chockad. Liksom,
han har jättemycket aktier.
Du äger jättemycket aktier i Le Monde. Varför kunde du inte ha stoppat eller sagt eller någonting?
Just det, för skönat bilden av
mig. Och beror det här på okunskap eller storhetsvansinne, det kan man ju verkligen fråga sig om. Men Arnaud kunde inte beslå tidningen Le Monde med några som helst felaktigheter i deras rapportering. Och han avslutar det här med: jag kommer fortsätta att lösa Le Mondes korsord, för det är i alla fall lite finess på.
Begär. På tal om begär. Kan du inte också rapportera lite från ditt nya fotbollsintresse?
Ja, men det är ju ett intresse som blommar upp till EM och VM.
Kosmiskt begär.
Ja, och resten av tiden ligger det då latent och bara slumrar. Jag kommer inte följa Champions League till exempel. Däremot så följer jag fortfarande med stort intresse turerna kring FIFA och chefen Gianni Infantino, som försökte sälja ut delar av FIFA till privata intressen och misslyckades. Kommer han att klamra sig kvar på posten? Sånt intresserar mig, och jag tycker det är hur kul som helst att hans närmaste man, en svensk, Stefan Grafström, ser precis likadan ut som sin chef, med rakat huvud och trånga kostymer. Det påminner ju onekligen inte om Arnault och hans anställda.
Verkligen.
Som kopierar chefens look.
Alltså jag vet inte, jag får inte direkt göra bilder i huvudet av Stefan Granström. Det känns lite som att jag kommer till korta nu när podden handlar om fotboll. Du kanske behöver en ny poddpartner.
Ja, jag får diskutera det här vidare med Olof Lund. Men modemässigt så erbjuder ju inte VM så mycket att se på plan. Men vi kan ju notera att flera stjärnorna i de olika lagen har blivit en sorts nya it-girls.
It-girls?
Ja, men nu är det ju inte Paris Hilton som vi ser med en chihuahua i handväskan, utan det är Erling Haaland som kliver ur privatjätten med en uppstoppad tvättbjörn i en av sina många lyxväskor. Det var ju en syn för gudarna, får man väl säga. Men han är inte ensam om att ha handväskor.
Nej, men ensam om tvättbjörnen.
Ja, men han är ensam om den uppstoppade tvättbjörnen.
Alltså, han har ju så enormt stora handväskor. Alltså, det är som stora... Alltså, de är väldigt stora, men det är för att han är stor. Kanske.
Ja, han är stor.
Jag kan inte gå med en liten handväska.
Och rik.
Ja,
ja, men han är inte ensam om väskor då, som sagt.
Nej, vilka är det mer?
Mbappé, Lamine Jamal och Jude Bellingham, som då den senare är för övrigt också ambassadör för Louis Vuitton, eller som man säger, vän till huset när man får gratis kläder och väskor. Och Louis Vuitton sponsrar även hela Real Madrid.
Så även här är liksom Bernard Arnault inne med sina pianofingrar, även i fotbollen.
Jep, och när segerbucklan, guldpokalen, skulle delas ut till vinnarna i årets VM, Spanien, så bars den ut på planen i en sorts minikoffert av, gissa vilket märke då?
Louis Vuitton.
Oui.
Okej, men det här då, är det liksom, hur kan man koppla det här till temat begär med att Louis Vuitton, att de håller på där i fotbollsbranschen, väskorna?
Mm, ja, men så här, men eftersom allt fler kvinnor då har dragit ner på sin lyxshopping och tappat lusten, så kanske hoppet nu står till männen, som de här lyxproducenterna hoppas ska känna det här suget. Det kosmiska begäret.
Tråkigt att kvinnor tappar lust i så många områden. Sex, shopping. Du, vi får göra någonting åt det, givetvis. Tack Susanne Ljung för idag.
Tack Samandek.
Du har hört Stil. Tekniker var Astrid Anka Krona och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.